Jag tänkte få börja med första versen ur Uppenbarelsebokens tredje kapitel. Skriv till församlingens ängel i Sardes. Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna. Jag känner dina gärningar. Du har namnet om dig att du lever, men du är död. Här fanns alltså en församling som åtnjöt allmän respekt. Där var det liv och hoppsan, som vår dotter sa när hon var liten. Hon var på något riktigt glatt möte. Där var det liv och hoppsan. Och det verkade mycket som om här var det liv. Jesus säger att du har namn om dig att du lever, men du är död. Hur går det med svensk kristenhet? Vart är vi på väg? De små stegens tyranni finns ju. Man kan vänja sig. Vi kan avlövas, så att säga, lite i sänder. Profeten Jesaja fick i uppdrag att säga något liknande vid ett tillfälle. Herren säger till honom: ropa med full hals, håll ej tillbaka. Höj upp din röst som en basun och förkunna för mitt folk dess överträdelse, för Jakobs hus dess synder. Väl söker de mig dag ut och dag in och vill ha kunskap om mina vägar, som om det vore ett folk som övar rättfärdighet och inte överger sin Guds domslut. De frågar mig om rättfärdiga domslut och vill att Gud ska komma dem nära. Varför fastar vi när du inte ser det? Varför späker vi oss när du inte märker det? Som om. Och detta att komma inför Gud i förväntan känns meningslöst. Du hör ju ändå inte på, Herre. Jag satt här om dagen och samtalade med en predikande kollega. Och vi kom ju naturligtvis in på de här frågorna, det gör man ju alltid. Och vi samtalade lite grann om det här med att det finns församlingar överallt i världen där det växer och där det är liv och hoppsan, och vi åker dit och vi tar hit församlingsledare. Och om det här var en fråga om, vad ska vi säga, pedagogisk förmåga, jag ska inte säga teknik, men pedagogisk förmåga, så skulle vi ha lärt oss något vid det här laget. Vi har haft institut för församlingstillväxt och jag vet inte allt vad vi har prövat. Jag lyssnade för halvtannat år sedan på programmet Människor och tro i radio. Där berättades det att man årligen gör någon sorts gallupundersökning av religiösa attityder. Likgiltigt vilken religion, men är folk överhuvudtaget religiösa eller är det bara denna världen som gäller? Och där visade det sig att Sverige låg i absolut bottenklass. Och man intervjuade någon professor i religionssociologi, tror jag det var. Och han förklarade bara med ett leende att Sverige är världens mest sekulariserade land. Ingenstans är det så hårt som här. Och frågan är ju, vänjer vi oss? Anpassar vi oss? Eller vart är vi på väg? Jag var i Finland för ett par veckor sedan. Och där visade man mig en helsidesannons i Hufvudstadsbladet. Samma annons hade stått i Helsingin Sanomat också, vilket ju alltså är den största tidningen för finskspråkiga. Stor rubrik över hela sidan. Vad har prästen egentligen betalt för? Frågetecken. Och så kommer brödtexten som börjar med följande mening. Jäkligt bra fråga. Det är alltså Lutherska kyrkan i Finland som annonserar så här. Lite längre fram i annonsen får man veta att det är prästens uppgift att tro på människan. Inte att tro på Jesus utan att tro på människan. Och så beskrivs det hur man möter människor i olika situationer. Och ibland så möter man ju också människor som befinner sig i väldigt utsatta lägen. När man möter en kvinna som blivit sexuellt utnyttjad, citat, så känner man sig jävligt liten, slutcitat. Vart är vi på väg? Kan vi säga att ja, det är Finska kyrkan det. Det är inte vi. Anpassar vi oss? Vi marginaliseras. Och det är kanske på ett sätt ett normaltillstånd. Jag vill läsa ur Hebreerbrevets 13 kapitel. Vilket ju anknyter till episteltexten som Claes läste förut. 10 versen. Vi har ett altare från vilket tabernaklets tjänare inte har rätt att äta. Ty kropparna från det djur vilkas blod överste prästen bär in i det allra heligaste som syndoffer bränns upp utanför lägret. Därför har också Jesus lidit utanför stadsporten för att han genom sitt eget blod skulle helga folket. Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans smälek. Utanför lägret. Det här syftar ju på ökenvandringen. Folket grupperades efter de 12 stammarna i bestämd ordning. Men utanför lägret, där fanns orena människor. De spetälska fanns där. Det var där man förrättade sina naturbehov. Och där stod uppenbarelsetältet. Vill man veta Guds vilja fick man gå dit. Det är intressant. Kyrkan mitt i byn. Det har vi ju vant oss vid. Och det är ju alltså något egentligen något ska vi säga obibliskt eller ja, det är någonting som är lite onormalt sett ur den här synvinkeln att det är utanför lägret som Guds uppenbarelse djupast sett sker. När Jesus började sin bana som förkunnare, om man nu får uttrycka det så, så hade han en föredömligt kort predikan. Mycket kortare än jag brukar ha. Den lät så här. Det är dagens evangelietext från Markus 1 kapitel, 14 och 15 verserna. Sedan Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium. Han sa: tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Man kan undra hur många som begrep vad han menade. Evangelium. Vem visste vad evangelium var när Jesus började predika? Vi har ju evangelium enligt Matteus och så vidare, men vad hade de? Det måste ju ha låtit helt nipprigt. Nå, vi kan översätta ordet förstås. Tro på glädjebudskapet. Glädjens budskap för de fattiga talar Jesaja om. Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg? Och det handlar om de löften som Gud har gett, både messianska löften och löften till Israels folk. Nu är tiden inne, säger Jesus. Nu är väntans tid över. Tiden är fullbordad och Guds rike nu här. Nu börjar det. Nu får ni se upp, för nu händer det saker. Och håll ögonen öppna. För nu fullbordas glädjebudskapet, löftena från gammal tid. Omvänd er, säger han. Och han säger till sina lärjungar vid ett tillfälle, om ni inte omvänder er och blir som barn kommer ni aldrig in i Guds rike. Och det kan finnas en omvändelse också för den som tror. Vi kan ju testa oss själva. Vi annonserar bönemöte. Det är det ju ikväll. Så vi har ju stor och riklig anledning att testa oss. Så fort man annonserar bönemöte så kan man också skriva den äger rum i lilla salen. Nästan i garderoben. För det kommer inte så många. Varför gör det inte det? Ja, du vet, när man pålyser ett bönemöte så börjar man omedelbart att tänka på hur mycket annat som man borde göra och kanske också ville göra. För det andra brukar man drabbas av en förlamande trötthet. Åh, jag orkar inte. För det tredje kan man också drabbas av tankar på att ja, det tjänar ingenting till. Precis det här som Jesaja säger, varför ska vi fasta när du ändå inte märker någonting? Och så känner man kanske ett starkt motstånd mot att gå. Vi vet ju att bön är det enda som kan förändra situationen i Sverige. Det är onda i den marginalisering som pågår. Detta som Claes berättade nyss om, att man kan framställa lärare i kristna friskolor som jävlar med horn i pannan. Och eftersom bön ju i praktiken är det enda som kan vända på svårigheterna, så kunde vi tänka att det skulle vara en kö till bönemöten. Och jag kan ju säga själv, jag står inte här och talar till er, jag talar väl så mycket till mig själv. Jag har som själavårdare sett Gud göra fantastiska saker med människor när man har bett. Och man skulle tycka det att jag skulle ju hänga på lås och jag skulle be dygnet runt, och det gör jag inte. Därför att det finns ett motstånd i vårt inre. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Synden som vi talar om ibland, arvsynden kanske till och med, det är ju en viljans sjukdom. Och om viljan drabbas, om själva kompassen pekar fel, hur ska vi då röra oss i rätt riktning? Ja, det är ju ingenting som vi klarar själva. Jag har tänkt mycket på det här med att på ett ställe hos profeten Zakaria så talar Herren om hur han ska öppna ögonen på Israels folk. Och det ska ske genom att han utgjuter nådens och bönens ande. Det finns en nådens och bönens ande. Och den behöver vi för att kunna be. Och det är något att sträcka sig efter. Kanske en del av den omvändelse som Jesus talar om. Vi behöver inte göra det här till en fråga om dåligt samvete och skam. Att vi inte ber mer än vi borde, inom citationstecken. Utan vi kan istället konstatera att det finns en nådens och bönens ande som vi kan be om, längta efter, sträcka oss efter. Omvändelse handlar ju delvis om självkännedom. Jag har säkert beskrivit det här förut, också i denna församling, men jag gör det frimodigt igen. Och det är en bild som har följt mig under några år nu. Och det är tanken på Jesus där han hänger på korset. Torterad, fastspikad, döende. Det är en bild av mig. Jag som är så skötsam. Jag som är så snäll. Jag som nästan inte gör en fluga för när. Han skulle gjort det för mig om jag var den enda människan. För det behövdes för mig. Har vi sett det? Har vi förstått det? Ja, teoretiskt vet vi det. Och en och annan av oss har kanske glimtvis sett i sitt liv att precis så här är det. Och du vet, när man hamnar i riktigt svåra kriser så kan ju ens ögon öppnas för detta faktum. Och man kan få en klarhet över sitt liv som man inte hade förut. När Petrus går ut och gråter bitterligen, så är det ju ett stycke självkännedom som förvandlar honom från lärjunge eller anhängare till apostel. Och att det är just det, förnekelsen hos honom, som till sist gör honom lämpad som apostel. Det är ju intressant. Det betyder ju inte att man kan springa omkring och förneka Herren. Men det betyder ju att livet är mera mångfacetterat än vad vi i allmänhet tänker. Och omvändelsen är kanske inte en plikt utan en gåva. Det är ju så med Guds rike överhuvudtaget i det nya förbundet. Att det som i det gamla förbundet var en plikt och en uppgift, det är nu en gåva. Därför att människan har kommit förhoppningsvis till det stadium där hon inser att jag klarar inte det här. Och jag tänker på en sån situation som när profeten Elias står på Karmelsberg. Och det är Baalsprästerna, ni vet. Och de ska offra till Baal och han ska offra till Israels gud. Och den som ger eld åt offret, den är det som är gud. Och Baalsprästerna, de ristar sig så de blöder, och de dansar och de hoppar och de gapar. Och det händer ingenting. Och så kommer då Elia och han ber så här: svara mig, Herre, svara mig så att detta folk förstår att det är du, Herre, som är Gud, och omvänd deras hjärtan. Då föll Herrens eld ner och förtärde brännoffret, veden, stenarna och jorden och torkade upp vattnet som fanns i diket. När allt folket såg detta föll det ner på sina ansikten och sa: det är Herren som är Gud. Det är Herren som är Gud. Ja, omvändelsen tycker jag beskrivs så bra just av C.S. Lewis. Jag böjde knä och lät Gud vara Gud. För att det är ju mycket det. Det är ju ett väldigt starkt påstående. Och ytterst handlar det ju om frågan om avgudarna eller Gud. Vad är det som fångar vår kärlek? Vad är det som präglar vår längtan? Vad längtar vi efter? Vad önskar vi oss? För det är ju så att den man älskar blir man lik. Älskar vi Gud så formas vi av den kärleken. Men är det något annat som vi längtar efter så är det ju det som formar oss. Det vi längtar efter blir ju vår Gud eller vår avgud. Min gode vän som jag samtalade med i veckan påminde mig om just att Jesus talar en hel del om hunger och törst. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de ska bli mättade. Eller hos Johannes: på den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: om någon törstar så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sa han om anden som det skulle få som trodde på honom. Det fanns en pastor i Pingstkyrkan här i Mölndal för en del år sedan. Han är nu hemma hos Herren. Holger Sjögren hette han. Och jag minns vid ett tillfälle vi satt och samtalade och kom naturligtvis in på de här tingen då också. Och så påminde han om den här texten hos Johannes. Att en del av tragiken i svensk kristenhet handlar om att vi inte frågar om folk är törstiga eller ej, utan vi häller vatten i dem i vilket fall. Och det kanske inte alltid blir så bra om de inte är törstiga. Det blir inte samma resultat. Gud är kanske både den som ger törsten och släcker törsten. Och vi kan kanske få börja med att be både om nådens och bönens ande och be om den törst efter honom själv som väcker vårt inre till längtan. När jag var barn så var jag väldigt mager. Och det var ett stort bekymmer för min mor. Hon skulle ständigt stoppa i mig lite mer än jag ville ha av sådan mat som jag inte tyckte om. Det var det mesta som jag inte tyckte om. Det var därför jag var mager. Jag var strängt förbjuden att äta godis före måltiderna. För som hon sa med all rätt, då äter du ingen mat. Och det är ju så att man kan också i det andliga stoppa i sig godis. Så att man inte har någon hunger efter riktig föda. Och det är ju först när olika bristsjukdomar uppträder, när tänderna ramlar ut och synen försvinner och man blir döv i öronen och lite annat sånt här, bristsjukdomar. Det är då man upptäcker kanske att geléhallon inte innehåller samma näring som gröt eller köttbullar. Riktig mat. Vad är det för godis som dövar vår hunger? Ja, det är ju allting som har med vår rikedom att göra. Och det är ju lätt att säga att jag har inte mitt hjärta i mina ägodelar. Men jag tror inte att vi kan komma så lindrigt undan. rikedomen är ju en av de stora faktorerna i vårt land som hindrar mottagandet av evangelium. Paulus satt ju i fängelse när han skrev en del brev. Och brevet till församlingen i Filippi skriver han från sin föga komfortabla fängelsecell. Och fram på slutet så skriver han så här. Han hade ju fått en gåva från vännerna i Filippi och han tackar för gåvan. Det har glatt mig mycket, Herren, att ni till slut har låtit er omtanke om mig blomma upp. Visst tänkte ni redan förut på mig, men då hade ni inte något tillfälle att visa det. Jag säger inte att jag saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig. Leva i överflöd och lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Men ni gjorde väl som hjälpte mig i mitt svåra läge. Det har ju funnits tider då vi bröt ut den där versen, allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Och utlagt det som att jag kan göra vad som helst, men jag bara är säker på min sak. Men vad är det Paulus talar om? Jo, han talar om att han kan vara hungrig, lida brist, vara fattig. Och att det krävs en Guds kraft för att härda ut i den situationen, det är inte svårt att förstå. Men så säger han, jag kan också vara rik. Och till det behövs också Guds kraft. Kanske väl så mycket. Och det är ju också en del av den omvändelse som behöver ske i våra liv. För några år sedan, jag tror det är 3 år sedan, så pingströrelsen har ju en predikantvecka i början på december varje år. Och till den predikantveckan hade man bjudit in David Wilkerson. Och han berättade nästan darrande av Guds fruktan hur han hade mött Jesus på hotellrummet innan han gick dit. Och Herren hade sagt till honom att han skulle tala till svensk kristenhet om dess apati, apathy, som det heter på engelska. Och jag roade mig igår med att slå upp i lexikonet hur man översätter ordet apathy till svenska. Att det inte bara betyder apati, utan att det också betyder likgiltighet och slöhet. Fortfarande ska ingen få dåligt samvete, för att det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus. Men vi har ju väldigt mycket att ta hand om och väldigt mycket saker att bekymra oss för. Det kanske kan bli en stor skillnad i våra liv om vi ser oss som rikedomens fångar istället för rikedomens njutare. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andra, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. När man ser den grekiska grundtexten, ordet omvändelse, ett metanoia på grekiska. Och det betyder ju ett annat sätt att tänka. Därför att vi talar inte bara om en viljans sjukdom, utan också om en tankens. Tanken använder vi ju så ofta till att legitimera det som viljan vill. Och här tror jag att vi hittar stora områden som har med vår förlust av frimodighet att göra. Vi har tagit in olika gudsfientliga filosofier låtit oss påverkas av dem och börjat att betrakta deras budskap som något självklart. Du vet, 1968 så blev ju större delen av Sveriges intellektuella elitkommunister över en natt. Plötsligt talade alla om Marx. Och det var de marxistiska termerna som gällde. Och Marx var ju sannerligen ingen religiös person. Han frågade inte efter proletariatet heller. Han hade aldrig träffat någon proletär annat än hans egen barnflicka som aldrig fick ett öre betalt av honom. Och som han dessutom gjorde med barn och vägrade erkänna faderskapet. Det är alltså den moderna tidens profeter. En annan filosofi hittar vi i utvecklingsläran. Den är ateismens grundbult. Vare sig den är sann eller falsk, så kan vi ändå konstatera att den är ateismens grundbult. Det finns nästan inte ett vetenskapsprogram eller naturprogram i televisionen som inte frimodigt förkunnar utvecklingsläran också som en världsåskådning, som en livsfilosofi. Och definitivt går man ju över en gräns när man säger att den är bevisad. Därför att det är en historisk engångshändelse. Och sådana går aldrig att bevisa. Även om man skulle kunna göra dinosaurer i ett laboratorium, så hade man ändå inte bevisat utvecklingsläran. Därför att den har skett en gång. Utvecklingen, om den nu har skett alls. Och vi kan inte bevisa någonting i historien. Det går inte att bevisa att Gustav Vasa var i Dalarna. Det kanske bara bluff alltsammans. Det kan vi inte veta. Humanismen, en annan filosofi besläktad med de övriga. Det är ju Jesus utan Jesus, brukar jag säga. Kristendom light. Den tar det dubbla kärleksbudet och sågar av första halvan och slänger den. Kvar blir det: du ska älska din nästa som dig själv. Men om vi inte får älska Gud över allting, så går inte det. Det är där som kraftkällan sitter. Humanismen som påstår att människan innerst inne är god. Och att de onda gärningar som hon gör är bara tillfälligheter. Som kanske kan förklaras med barndomen eller med sjukdom eller med något annat. Men människans problem sitter i samhället och inte i hjärtat. Hur mycket är vi påverkade av allt det här? Freud lärde oss att den enda drivkraft som människan har är sexualiteten. Allt är sexualitet. Och idag ser vi att sexualiteten 100 år efter Freud har blivit helig. Allt det här kommer vi att utmana den dag vi reser oss upp på allvar i svensk kristenhet. Jag talar inte om korskyrkan nu bara. Jag talar om svensk kristenhet. Och jag vill inte tala fördömelse på något sätt. Jag vill peka ut vägar. Men den dag vi reser oss, så kommer vi att utmana alla dessa tankesystem. Och då får vi många spottloskor på oss. Och kanske mer än så. Vi får bereda oss nådens och bönens ande. Låt oss be. Herre, vi kan sörja över att det finns en trötthet, ett missmod och en förlust av frimodighet. Trots att vi inte är förföljda så är vi på något sätt förlamade inifrån på många vis. Herre, föd en ny hunger och en ny törst i våra hjärtan. Och ha inte allt för bråttom med att släcka den törsten. Vi vill få börja vår väg med att du ger oss nådens och bönens ande. Att vi får förstå att kämpande bön är ingenting som vi klarar av i oss själva. Men att det finns gåvor ifrån dig. Nådegåvor till bön. Hjälp oss att genomskåda, Herre, de tankesystem, de tankebyggnader och bålverk som reser sig upp mot kunskapen om dig. Lär oss att på allvar se skillnaden mellan ditt evangelium och de här tankesystemen. Hjälp oss att se var felen och luckorna sitter i de här filosofierna. Och ge oss sedan modet, Herre, att konfrontera dem. Herre, kyrkan står inte längre mitt i byn. Och inte sällan så försöker kyrkan att anpassa sig så mycket som möjligt. När man lägger in svordomar i annonser så håller man sig så tätt in till världens tänkesätt som det är möjligt. Ge oss modet att vara annorlunda, Herre, på ett sunt sätt. Led oss, hjälp oss. Men framför allt, fyll oss med en visshet om att det behöver inte vara som det är. Du har vägar i beredskap. Vi behöver kanske inte åka jorden runt för att finna dem, utan vi kanske kan göra det just i den församling där vi är. Herre, vi lovar och tackar dig för att vi är dina barn och för att din nåd förblir över oss och att vi kan tala om allt det här utan att få dåligt samvete, utan att känna fördömelse. Istället att vi kan känna inspiration, hopp, glädje och ny energi. Vi lovar ditt namn, Herre. Amen.